Monsieur le Président de la Banque Centrale Européenne, cher Mario Draghi, Monsieur le Président de la République, cher Sergio, Madame la Chancelière, chère Angela, Monsieur le Ministre-Président du Land S, Madame la Présidente élue de la Commission Européenne,
alltså, på,
Madame la Présidente désignée de la Banque Centrale Européenne.
Nu ska han ju typ bli kung över hela världen, så kan du vara tyst, jag vill ändå se detta liksom, jag vill ändå höra.
Ska han bli det? Jag fattar inte varför alla var står och lyssnar precis som att han vet vad han säger. Han är liksom liten, så kort och ful. Liksom, varför? Jag också bli kung över hela världen. Jag är liksom jättelång och halvful. Hur kan han? Alltså, det fattar, vad är grejen med detta?
Håll käften nu, Theo. Jag försöker lyssna här. Det stör alla.
En annan sak. Jag vill inte heta Theo då längre.
Vadå, du vill inte heta Theo? Vad ska du heta?
Jag tänkte på att jag tror jag ska heta Diktator. Jag ska göra det han gör.
Ska du bli en diktator och heta Diktator?
Ja, det är tanken. Och jag har ju planerat detta. I alla fall i 3 minuter nu. Till och med precis i mobilen hade jag köpt royalties det här i liksom här ondskefulla ljudet. Lyssna.
Dans ses discours et ses décisions, un digne héritier des
personnes.
Vous place dans les pas de Jean Monnet, de Robert Schuman, de Konrad Adenauer.
Vad sitter de mitt i
Alcide de Gasperi. Nej, alltså jag tror inte alls på diktatorer. Kan inte, alltså.
Nej, det behöver inte göra heller. Jag vet vad jag kommer göra med sådana. Döda. Kör vi igång! Et qui sont désormais gravés dans la pierre. Hallå allesammans och hjärtligt välkomna till podcasten Historia för idioter. En podcast om historia på ett lättsamt och roligt sätt. Och nu under stormen Hans, mycket daterat redan på 3 sekunder, så är det bara, ska vi sitta och spela in det sista av våra somriga avsnitt. Och då undrar ni säkert, för om ni är nya lyssnare, vad är det för något? Jo, det är såklart ett historiepoddsavsnitt fast kopplat till Indiana Jones. Så vem som gör detta? Jo, det är ju jag, Teder Olsson, min gode herre Alexander Riedel. Hej Alexander, hur mår du?
Hej, hej, hej. Jag mår helt okej.
Wow, rapidy, rapidy, roop.
Rapidy, roop. Jag har hört att man ska vara transparent i radiomediet. Säga exakt vad man känner och tycker. Och då är det så att det är helt okej.
Ska man verkligen det?
Nej, jag tycker inte att man ska det. Man får sälja illusionen lite. Men som du säger, Hans, han har kommit och alla är lika besvikna som alltid annars. Och stormen är ju också här.
Hans Hasse Backe kommenterar fotboll, blir man alltså lika besviken.
Ja, det är viktigt för honom att man skjuter straffarna med vänsterfoten, för då går de oftast in. Det brukar han säga. Och jag kommer ett starkt minne av när någon sköt en straff över målet och han säger den var för hög. Ja, det var den. Expert kommentator. Och vad tal innan jag frågar hur du mår, för att det här är en viktig fråga efter det jag har sett här.
Oh, nej.
På tal om expertkommentarer. Jag sitter och scrollar på telefonen. Går in på Boomer-appen Facebook för att se vad händer där för kul.
Yeah.
För du vet ju alla att det är ju först och främst liksom så att det är medelålders människor uppåt som använder Facebook och skriver lite inlägg och ställer lite frågor. Helst i någon form av lokalgrupp.
Yeah, yeah.
Grupper med hyfsat smala teman. Då ser jag att jag får ett rekommenderat inlägg från Facebookgruppen Fåglar i Skåne. Shout out! Då ser jag det här meddelandet. Hej! Någon som vet vad det här är för fåglar? Glad smiley.
Ja, och så är där, som ett trevligt meddelande.
Och så är det två bilder på vad som ser ut som en päronbuske med gröna fåglar i, som då är fint markerade med någon så här röd färg som man då har lagt till i efterhand. Och då tänker jag, vad är det för jävla mupp? Och så säger man, är det ju Theodor Olsson som har varit och postat det här? Så nu är frågan, hur mår du egentligen?
Jag mår jättebra för att jag äntligen fick svar på mitt mysterium. Det började redan för, ja, vad kan det vara? Förra veckan när jag sitter här hemma och i balkongdörren öppen utanför där är det ett äppleträd och då hör man något konstigt fågelljud. Jag är ju farligt nära och vilja bli fågelskådare, va? Så här, inte så här, när ska man inte vara, jag är inte ens i närheten, men jag är ändå farligt nära. Det är inte långt kvar nu, men tänkte jag, vad är det för konstigt läte? Jag går ut och kollar. Ja. Då fan inte mig, är där en liten grön fågel? Ja, vad fin den var, tänker jag, får stå och titta lite här. Kommer de med själv en till? Sen en till. Så tre, vad fan, jag känner inte igen de här fåglarna. Det är ingen vanlig fågel. Nej, så jag tittar, vad fan, googlar så. Grön fågel i Sverige. Nej, det är ingen av dem. Sen flyger fem av dem iväg. Det är alltså fem stycken sådana där i. Ja, så har jag gått och liksom legat sömlös i kanske en vecka över det här, Alexander. Ja. Och sen, ja, det får jag väl aldrig reda på. Men jag måste veta vad det har googlat flera gånger. Gröna svenska fåglar. Ja, jag har googlat för 3-4 gånger. Vart säp och tänkt att, ja, han kan inte komma på att spränga någonting. Men han är ju sprittsprångande gallen. Ja. Och sen, jävlar i det, kommer de fan inte med igen nu häromdagen. Jag tänker, ja, det här är ju en skänk från ovan, va? Nu måste jag ta till.
Ja, det var det. De hör oftast hemma där i ovan.
Jo, jag då tillfället i akt, va? Kunde inte ta min sopiga iPhone 11. Zoom in där på en grönt träd med gröna fåglar. Det var bara ett grönt blur. Ah, vilken tur jag hade att min älskade sambo är ju så Apple-frälst. Så har de dyraste och finaste sakerna. Va? Tog man hennes telefon. Bra kamera. Fotar man där. Tänkte man, ja. Fick i alla fall en fin bild jag kan skicka till min kompis och fråga. Vet du vad detta är? Dats han inte visste för att han är helt inte sjuk i huvudet. Så man vet bara inte det. Ja, det får man göra som man gör. Då får man ta till Facebook. Jag tänkte det här är en sluten grupp som jag fick gå med. Fåglar i Skåne. Tänker det här är ingen som ser det som jag känner i alla fall. Så det är lugnt ju. Tänkte jag bara inte skämmas för det. Så ja, jag fick ju svar. Det är nymfparakiter. De ska inte vara där.
Är inte nymfparakiter vita med en sån stor hår? Alltså som sånt som grönk.
Tiden inte. Bohak. Tiden inte. Det är enligt några gubbar och tanter på Facebook-sidan Fåglar i Skåne så är det nymfparakiter. Jag frågar.
Har var en tanta som har kommenterat att det är en munkparakit.
Det kanske är det de skrev. Ja.
Herregud.
Ja.
Vilket fågeldrama.
Vilket jävla fågeldrama det är. Och så frågar jag så, ja, men skrev jag så där, men det måste ju vara några tamfåglar eller vad man ska kalla det som har rymt då. Men då är det någon annan nisse som har skriver liksom att men det har ju häckat ett par sådana här i Kävlinge. Och vad fan betyder det? Jag har ingen aning. Betyder det att vi har alltså sydamerikanska fåglar i Sverige nu? Det betyder ju bara att underjorden är nära, ungefär lika nära som när diktatorer börjar ta makten.
Ja, så nära hoppas vi att det aldrig ska komma undergången igen. Men vilken bra och tragisk historia. Men det funkar ju... eller du vill, vi kanske fråga dig också, fastän vi inte vill veta svaret. Hur mår Theodor i det?
Nej, men det, vi ska ju vara transparenta och säga att det...
Och där var Theodors segment slut.
Åh, oh, herregud. Ja, det var bra. Jag har berättat om mina fåglar. Det är ungefär så jag mår. Jag har fått svar på min livs största fråga. Jag kan äntligen dö. Det vill jag inte än, men jag kan göra det med gott samvete. För jag vet varför det är gröna fåglar ute på min balkong.
Ja, det är mycket, mycket, mycket bra och spännande. Vi ska ju börja detta, som du var inne på, det sista lilla så här, eventuellt näst sista Indianomsavsnittet. Vi får se hur vi gör när den femte kommer ut på lite streaming och sånt. Så kanske det dyker upp, vi får se. Ni får gärna höra av er om ni vill det. Och var hör man av sig då, Theodor?
Jo, man mailar kanske till historiaföridioterpodcast@gmail.com. Det finns länk här nere i beskrivningen. Eller så går man in på Instagram där vi kan lägga upp saker ibland som man kan göra på Instagram. Och så heter vi det historiaföridioter. Och så trycker man på följ där. Och ganska quick lite DM till att säga, alltså Alexander, du är rätt snygg med dig och ful näsa. Sånt uppskattar vi.
Däremot det som är nytt från senaste gången som vi gick igenom där vad man kan nå oss, det är att nu når man oss också på brevduvor, men det är bara Theodor som får den. Han är sån här vår lilla fågelbil.
Ja. Om du ser en munkparakit utanför Kävlinge så kan du se om den flyger till hör, så kan du skicka.
Kan skicka med dem. Nej, men vi ska avsluta för det är dags för den fjärde år som är näst sista filmen som då utspelar sig i Sydamerika.
Ja, munkmarkheternas land.
Ja, och då tänkte vi, ja men då får vi väl lyfta lite sydamerikansk historia ännu en gång. Vi har ändå varit där ett par gånger faktiskt. Ja. Jag tror detta är tredje gången. Och jag tror att båda gångerna så har vi varit inne och pratat ganska mycket om att framförallt så sydamerikansk och afrikansk historia är ju väldigt bortglömd och får väldigt lite plats, så att säga. Där är inte, det är kanske inte det de flesta riktar in sig på som något form av specialintresse, i alla fall inte om man utgår från den vanliga europeiska historieintresserade personen. Då brukar man tycka att det är coolare med pansarvagnar till exempel. Tycker du om pansarvagnar?
Inte jättemycket, där sticker jag ju ut från normen som är då en...
jag är med för atomvapen!
En halvtjock skallig historieintresserad man som inte gillar krigshistoria helt enkelt.
Du har ett par sandaler som verkligen skriker att du gillar pansarvagnar.
Ja, det har jag. Och jag gillar, jag går i dem.
Ja, de ser fort riktigt ut. Och som vanligt när de här avsnitten ska skrivas, då börjar man ju till sitt lilla, går man till sitt lilla bibliotek som man har samlat på sig. Och så finns det ju, som ni säkert vet, där finns ju många böcker som har många sidor som då... exempelvis den jag gick till först som heter Illustrerad världshistoria som då har,
wow.
Ja, den har ungefär 680 sidor med all världens historia från liksom så här historiens början i princip och så då över hela världen. Och då finns det typ 6 sidor om Sydamerika, varav typ 4 av dem handlar om Columbus. Och
det är ju rätt sjukt.
Och 2 av de sidorna, eller rätt sagt en sida som han delar med några andra, var Simon Bolivar som vi ska prata om idag, hade jag tänkt.
Simon är så mycket dampiga namn när man säger det på svenska.
Jag vet, det jag kände när jag sa det att det blir jättekonstigt att säga Simon!
Simon.
Och sen Bolivar! Och sen är han inte ens fransk, utan det är ju liksom spansktalande. Men jag knäckte inte riktigt hur man skulle uttala det, så han får heta Simon Bolivar. Och det, ja. det är ju inte hela världen. Är detta ett bortsett från likheten mellan... den feministiska moderna grundaren Simone de Beauvoir. Ringar namnet bekant hos dig?
Ja, det gör det. Och jag kan inte komma på om det är på grund av då att jag har ändå läst historia på högskolan eller om det är för att prata om det i podden. Jag vet ju om att han har väl då frigjort Sydamerika från spanjorerna helt enkelt. Men så jag har hört om honom, men jag minns ingenting, som sagt. Om det var på lektionerna på högskolan och inför någon tenta så försvann det med den informationen direkt när man skrev ner det på tentan. Så att...
Ja, det är mycket möjligt. Det kändes också som när jag läste det att det var... Ja, men till så bara, fan det här vet jag vem det är. Och sen bara när man tänkte, nej, det vet jag inte. Nu ljuger jag för mig själv. Men han är då känd under namnet El Libertador.
Hey.
Frigöraren.
Frigörador.
Eller The Liberator, om man är lite så här med att man gillar Avengers och superhjältar.
Diktatorns goda tvilling.
Ja, det är skönt, för det kan inte vara mycket under en diktator. Du har så mycket blod på dina händer.
Det var inte jag som...
Ja, just det. Ni är bara väldigt lika i syn på människor. Det här som vi ska prata om idag, det blir tämligen övergripande. Jag kommer försöka att använda lite så här för att göra det lite tydligare, att hänga med, liksom så här, att vi utgår ifrån vad motsvarande regioner eller länder heter idag. För att under den här tiden, det är under tidigt 1800-tal. Och vad händer lite under 1800-talet när man ändå pratar om nationer, Theodor?
Vad som händer under... Ja, det är lite nationalism som börjar koka i olika vrår.
Ja.
Ja, så det är lite bråkigt det här var. Det är inte så trevligt. Jag vet inte vad du är ute efter.
Det var det jag var ute efter. Men
det är så dumt att jag alltid försöker... Det är som att gå i skolan. Men så tänker jag, vad vill läraren att jag svarar, tänker jag. Så jag ser det alltid så.
Och vad tänker du, Theodor, på tidigt 1800-tal? Vad stilig du är i skägget, Alexander.
Ja, men det kan väl folk kännas igen i, vet, när man går i skolan och får en fråga liksom, och tänker, vad vill läraren höra nu? Kanske inte, man tänker inte på vad som är sant, utan man bara säger, det här är nog det han letar efter. Och så ja, får jag typ samma tendens när du ställer mig frågor. Det är jobbigt i privatlivet också. Hej, hur mår du? Vad fan vill läraren höra? Bra, dina lektioner är bra.
Ja, ungefär så är det. Så att den här lilla berättelsen utspelar sig från Simon Boyar föds i slutet av 1700-talet. Och dör sen ungefär vid 1830. Så att det är de åren vi har att bolla med i stort sett, eller förhålla oss till. Tänker så att vi
får... Det är mina bästa år.
Det är dina bästa år, det brukar vi säga. Han kommer ifrån en väldigt förmögen familj där man under flera generationer har tjänat pengar på sockerplantager och gruvdrift. Han hade också turen att han kunde passera lite som, alltså så här, spanjor. Och att han hade spanska liksom så här, släktingar, vad det verkar som. Då kunde man få lite så här frisedel och lite andra fördelar. Så att han var ju inte spanjor i den meningen. Han bara råkade bo under deras styre. Men trots att han är en förmögen, eller tillhör en förmögen familj, så blir det ganska tråkigt väldigt tidigt. För att hans far, kan du gissa vad han gör när Simon är tre?
Sticker.
Han dör, så att du får rätt.
Ja. Okej, det är väl ändå, det känns, ja, det är tråkigt.
Ja.
Innan du fortsätter fick jag lite så Vietnam-flashback till antingen podden eller skolan. Jag bara säger en sak. Är det svensk koppling till detta?
Inte vad jag har grävt fram.
Nej, synd. Jag tror det är det nämligen.
Ja, det är faktiskt mycket möjligt. Jag utslutar det inte. Däremot, kan du gissa vad hans mamma gör när han fyller 15?
Dör.
Ja.
Där har vi något gemensamt, han och jag. Oh, shit.
Hey, vad har vi sagt om att ge våra lyssnare ångest och försök till sympatier för dig? Det funkar inte.
Nej, det är bara såligt. Nej, våra nya lyssnare vill inte skriva inte. Och det värsta är, det är ju oftast inte din mamma skriver och säger något.
Han kommer att uppfostras av sin farbror Don Carlos Palacios och slavinnan Hippolyta. Visst var det en jävla skillnad på uttalen på de här namnen, men det är inte riktigt mitt fel.
Hippolyta.
Och att starkt att du inte reagerar på att han växer, så att en förmögen man ändå växer upp med en slavinna, men det är ju bra av dig, den moderna människan Theodor, som tolererar att folk är slavar.
Man kan väl liksom så reagera utifrån tiden vi pratar om. Det är inte jättechockande.
Nej, ja, fast det är det väl lite.
Tyckte mer att hans namn, eller hon, Hippokolita, lät mer som ett sånt salvnamn man köper för att man har fått blåsor.
Ja, det kan du nog ha en poäng i. Hon är ganska viktig i den här historieskrivningen om Simon. För att han anser att hon är den enda faren som hon har känt. Och det är tack vare henne och liksom så att han växer upp och då ser liksom så här hur hon har det, som man utvecklar den här lite modernare synen vad gäller frihet och jämlikhet. Så att den kommer därifrån. Så, ja, vår miljö ibland.
Just det.
Och ibland. När han då är runt 15 års ålder så skickas han till Spanien för att slutföra sina studier. Och i Mexiko då...
Jesus.
Nös du?
Ja, jag nös. Jag lagde som ett Spanien. Det är svårt att säga det, så... Yikes.
Fan att inte att du döljde det så bra ljudmässigt. För jag tänkte
innan... Så sa du det ändå? Jag...
Ja, men det, jag tror du fick en stroke eller någonting. Men jag tänkte innan idag att du nyser så himla roligt. Så tänkte jag att det var roligt om du gjorde i podden någon gång så man kan mobba dig för dig. Ja, och då kunde jag släppa, nu när du nös i podden kunde jag inte släppa det när jag tänkte på det innan. Men i alla fall, i Mexiko, alltså i Mexiko City ungefär, i det som då kallades för Nya Spanien, så träffar han vicekonungen. Som blir oroad över Simons positiva syn på USA.
Aha.
Ja.
Begörelse, tänker de då.
Ja.
Alltså de där borta, va? De som har störtats för sina makthavare. Jag gillar dem.
Yeah. Så sa han på svenska. Och vicekonungen sa, ¿qué pasa?
Sluta.
Under den här resan så kommer han också att gifta sig. Kan du gissa hur det slutar?
Död.
Ja, hon dör. Men det var Sveriges mest sympatiska historiepodd. Han svär på att
jag har tolkningsföreträde.
Att aldrig gifta sig igen, vilket han faktiskt aldrig gjorde.
Ja, det var ju bra att han håller vad han lovar.
Ja, och det ska sägas att han stannade i Spanien, eller i Mexiko där, eller när han var på väg till Europa, så att han träffar henne i Europa och sen så är han där och åker tillbaks och hon får gula febern på vägen tillbaka.
Vad pratar du? Vänta. Han stannar i Mexiko på vägen till Europa.
Ja.
Och träffar henne där.
Ja.
Så han, ja, det blir jätteförvirrande. Han är i Europa nu då.
Ja, alltså så här, han åker tillbaka som hon dör, men sen åker han tillbaka ganska kort därefter. Tänk att vi behöver inte veta vad han gör när han är typ...
Det är så spännande när man pratar om detta. Han pratar om att det är lite så... Alltså åker man lite tillbaka där. Det tar måste ett år. Jag åker där. Eller?
Nej.
Det tar ju jävligt lång tid i alla fall. Det är inte så man bara så, nu sätter jag mig på båten i en kvart och åker båt, utan det är så här. Nu sitter man där.
Det är ju bara mellan Helsingborg och Helsingör du kan göra det. Ta båten över till ett annat land på en kvart.
Jo, men du förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår vad du menar.
Det är min nya toppspaning. Ja. Det tog längre tid att resa för. Ni hörde det här först allesammans.
Glöm inte att klicka på följarknappen. När han då åker till Europa gång två, då ser han kröningen av Napoleon.
Just det.
Det är coolt. Däremot så tycker han att Napoleon verkar vara ganska dryg och oskön. Och inte riktigt liksom så att nej, så här ska man nog inte ha ett statsskick. Att, så här, varför ska den här döniken bestämma? Så att de här tankarna som herr Simon har då om... republik, de stärks bara. Och han svär när han står där i Milano att Ja, om det var rum. Förmodligen rum. Skitsamma, det spelar inte jättestor roll i sakfrågan. Att han ska aldrig ge upp sin dröm om att ena och göra Sydamerika till en liksom stor gemensam stat.
Mm. Det är ju jättebra. Kommer han lyckas då, Alexander? Har han... Vänta, sa han hela Sydamerika ska bli en gemensam stat?
Ja.
Det är ju sketastort. Visserligen så är väl det USA är. Men ändå.
Ja, det är det. Man glömmer det. And that's today's lesson, kids.
Är det han som upphovsmakaren till namnet Bolivia?
Ja.
Wow, quick maths.
Ja, det är faktiskt väldigt, det var snabbt av det. År 1808, då blir Napoleons bror Josef utsedd till kung i Spanien. Vilket gör spanjorerna ganska arga. Och sydamerikanerna är ju redan arga på spanjorerna. Så att det blir lite bråk. Så att vissa spanjorer och vissa sydamerikaner gör lite så att de går ihop. Av helt olika anledningar. För att spanjorerna vill störta Josef. Och de amerikanska som är där vill störta spanjorerna i helhet. Vilket så här, det är lite roligt ändå. när man tänker så här, det
är roligt, jag har fått ologiskt, men jag fattar.
Det är ju lite som så här, om Polen skulle gå ihop med nazisterna.
Nej.
Typ så här, för att störta att nazisterna har tagit Frankrike.
Jag vet inte varför, men det kan inte vara en rimlig liknelse. Det måste finnas någon smartare än vi som kan säga att det inte är en rimlig liknelse.
Det är ingen jätterimlig liknelse, men det var kul.
Ja, det var det. De gick väl bara så. Kaos i Spanien är väl bra om man vill störta Spanien, helt enkelt.
Ja, det brukar vara så.
Mm.
Det känns ju enklare. Ett par år senare. Vill du visa på ett år?
1700...
Nej, inte, om det... Nej. Om 1808 och sen är det år senare, då är det inte 1700.
Jo, men ja, förlåt. Nej, det är sant. 1812?
Ja, nästan. 1811.
Vilken jättedålig poddsegment.
Jättedåligt. Jag ville bara...
Ja, det kör vi vidare på.
Då deklarerade de styrande i Caracas, som då... Vet du vad det är, huvudstad? Du brukar ju skryta, så nu fick du en bra fråga. Du som alltid skryter om hur du kan länder och huvudstäder.
Det har jag inte gjort. Jag har nämnt för några månader sedan att jag har hyfsat koll på landskapen i Sverige.
Det har jag inte gjort. Det var någon månad sedan. Jag kan alla huvudstäder och länder.
Caracas är alltså Venezuelas huvudstad.
Ja, det är det.
Tack.
Så inte ni när han tog upp telefonen och googlade?
Det gjorde jag inte, händerna är fria. Jag håller i micken med det med båda händerna. Den är så tung så.
Ja, det var gjort så bra. De deklarerade sin självständighet gentemot Spanien. Och Simon skickas till England ihop med en man som heter Andres Bello och Luis López Méndez.
Det är så tråkigt, för man tänker bara detta är såna här latinamerikanska popsångare nu när man hör de här namnen. Det är så jävla dumt av mig. Men man tänker att det är verkligen det är de senaste som gjort senaste Despacito.
Ja, det förstår jag för dig. Simon återvänder till Venezuela lite senare samma år och talade då inför det patriotiska sällskapet Sociedad Patriotica och försökte då sälja in en sydamerikansk självständighet.
Ja.
Och i augusti samma år så segrar de här patriotiska styrkorna vid Valencia under ledning av generalen Francisco de Miranda. Så att där får Venezuela lite sin självständighet. Det är lite omständigt och kryddigare, men man bestämmer sig egentligen för att liksom bara fuck it. Vi kör.
Ja.
Under hans ledning. Och det ska också sägas att Simon Bolivar har ju... Fan, Simon, för er som blev osäkra nu när han fick efternamnet. har också väldigt mycket pengar. Alltså han är snuskigt rik. Så att han finansierar väldigt, väldigt mycket själv.
Simon Bolivar kallar han honom nu.
Tidsperiod senare vill du gissa på ett nytt år?
Ganska nära. Ja, detta är bra. Tidsperiod senare, 1817.
1812. Året efter. Då har det gått lite sämre för Francisco de Miranda. Han var ju en, ja, alltså en general som ändå faktiskt var med starkt bidragande till att man skickar spanjorerna från Venezuela. Men efter ett par dåliga militära insatser så överlämnar revolutionärerna honom till de spanska styrkorna. Vilket är så här, thanks bro! Det är roligt på något vis. Jag tänkte att det var så dåligt på ditt jobb att man bara, du ska till fienden och du ska stå till svars för din brott.
Det är det Tottenham gör med sina tränare så fort de misslyckas i en vecka.
Ja, och det ska säga att det är ingen som har lyckats i Tottenham hittills och ingen som kommer göra det heller. Så har vi sagt det också. Under det här misslyckandet så tvingas Simon att fly till i... Jag vill inte säga det.
Var flyr Simon Bolivar? Säg det.
Vill du gissa på ett nytt årtal istället?
Ja, 1816.
Nej, det är fortfarande 1812. Cartagena de Indias. Och där skriver han sitt berömda manifest, som då heter Cartagena manifest, där han uppmanar nya Granada att hjälpa Venezuela i frihetskampen. Eftersom att han ansåg att Venezuelas sak är också den nya Granadas sak. Så att om vi får frihet så kommer ni också få frihet. Det var så han avslutade. Så att tillsammans så går liksom, för att här har de tappat makten igen, så att Spanien har lite tagit tillbaka Venezuela. Kan du gissa vilket år de tar tillbaka Venezuela?
1812.
1813.
Ja.
Så att han går in i Mérida den 23 maj och utropas till befriare av folket. Det är lite ballt.
Ja, det är lite ballt faktiskt.
Och den i juni där så utropade Bolivar krig in till döden för friheten. Och sen intar han Caracas i augusti. Och ett par dagar senare så uppför man det som kallas för Venezuelas andra republik.
Inom loppet på 2 år. Ja, 2 republiker.
Ja, det är ändå det är starkt.
Eller det är inte starkt, det är ju svagt till att börja med.
Från båda.
Ja.
Kan jag tycka. Känner att har man tagit det så bör man vara lite mer rädd om det.
Ja, det är lätt för oss att sitta och säga, men skulle någon...
Om du snor en bil och du trycker upp en nyckel, eller så att du gör en ny nyckel till bilen, då lämnar du inte nyckeln i bildörren.
Nej, det gör man inte.
Då tar ju ägaren tillbaks det.
Ja, det är sant. Men du har ju inte det problemet, för du använder ju en skiftnyckel till din bil.
Ja, det gör jag. Jag tycker att det låter det var osagt, för det är helt sant. Så kan de som undrar kan fortsätta undra. Striderna fortsätter och Simon har ju stora tankar. Det var inte bara Venezuela och Nya Granada som skulle bli fritt, utan hela Sydamerika ska ju bara skicka Spanien så långt bort det går, eller i alla fall tillbaks till Spanien.
Ja.
Så 1815, då blir det lite för mycket. Så då får han söka skydd på Jamaica, där han skriver det som kallas för hans brev från Jamaica. Kan folk säkert kolla upp om man är intresserade. Han åker också till Haiti och ber presidenten där om hjälp i den spansk-amerikanska frågan.
Okay.
Med lite hjälp och förmodligen lite väntan och säkerligen lite magkatarr, så får han med hjälp från Haiti liksom så här, återvända till Sydamerika för att fortsätta kampen. Eller han får väl få hjälp in och alltså så att komma in, för att Haiti tillhör väl, du som är geografilärare, det är väl tillhör väl Sydamerika.
Centralamerika är det ju så att...
Ja. Ja, ja.
Så, ja, det gör
det. Ja, ja, men alltså, det är ju inte, han är ju inte på andra sidan världen på det viset. Nej. Att det är fortfarande close by.
Även om vi heter historiefidioter så tycker jag ändå vi kan ha lite krav och anta att våra lyssnare ändå...
Mm. Du kunde inte gissa rätt på årtal, så att jag ville att du skulle få svara på frågan.
Jag tänker att de kunde, alltså att de förstår att Haiti... Eller alla kan inte göra det, jag kan inte ska... Jag tror bara högt om er. Men Haiti ligger hyfsat nära.
Ja. Ja. Hur lång tid skulle en båtresa ta från Haiti till Sydamerika?
Ja, det vet jag inte. Kanske...
Vi kan säga att det tog längre tid 1817 än man gör idag.
Det är helt omöjligt att visa. Det är säkert längre än man tror. 3,5 dagar.
Jag tänker så införa en ny sån matematisk princip som heter Theodors princip, som utgår från att det gick alltid så. Om man ska resa någonstans ska man veta att det tog längre tid på 1800-talet.
Ja, det är ju sant.
Ja. I augusti år 1819 vid det som kallas för slaget vid Boyacá så sker en stor seger för Simon och revolutionsstyrkorna.
Ja.
Och samma år så bildar man Angusta, jag ser knappt själv vad jag har antecknat här, och då har jag ändå skrivit på datorn. Det är ju djupt tragiskt.
Angustura-kongress.
En kongress! De låter som en angusburgare. Anguskongressen.
Detta kommer inte på provet.
Som då grundade Stor-Colombia. Som var en federation med republikerna Colombia, Venezuela, Panama och Ecuador. Mm. Och som utsåg Bolivar till president.
Ja.
Det var en sån grej. Det händer ändå grejer.
Han börjar få sin dröm här nu. Att bli republik.
Ja. Och vad brukar rent historiskt hända? Att när de som har blivit förtryckta, när de får makt, vad brukar de hitta på då?
Ja, de förtrycker de som förtryckte dem. Nytt verb hittar på det också.
Ja, det beskrevs som att han eliminerade den royalistiska oppositionen.
Aj.
Det känns väldigt... Jag vet inte varför, men eliminera känns som... Det känns mycket mörkare än att bara säga att han bara dödade dem.
Det känns mycket mörkare.
Eliminera är verkligen att ta bort från jordens yta.
Ja, det känns som att han gick upp i rök.
Rökte ut dem, bokstav.
Jag tänker mig som i Blipp, att de försvann i sån som Blipp, den där Blipp i Avengers-filmerna.
Ja.
Att de bara... Psh,
lite så.
Står hela ljudet.
Under åren där, ja, man fortsatte helt enkelt eliminera på dem. Och efter en ganska stor seger över de spanska styrkorna vid slaget om Pichnia, något åt det hållet. Det i maj 1822 så blir norra Sydamerika faktiskt helt fritt från spanskt styre.
Hurra!
Och efter den här segern så kunde då Bolivar eliminera ännu fler eftersläntare. Han var känd för att vara ganska oskön gällande motståndare. Det ska
de brukar väl vara det, va? De här som vill ha makten. Även för det goda saken brukar ju vara ganska osköna.
Det ska ha varit en jordbävning något år. Och där han sen så till liksom att bara alla de spanjorerna som inte hjälpte till, de skulle dö.
Ja.
Och sen blev de eliminerade.
Då hade man koll på vem som var...
Det undrar jag också.
Spanjor, inte spanjor.
Som sagt, poddens gamla devis, ett administrativt helvete. Men han löste det säkert, annars dödade han säkert bara de som var spanska.
Ja, yeah, jag tänkte det kan inte vara jättebra koll liksom, inte jättenoga, bara de som såg mer spanska ut än andra. Jag vet inte om han pratade dialektalt förmodligen kanske.
Test. Ser du hola eller hola?
Han bara, okej. Helt fel. Det var helt fel.
Jopp.
Eliminerad.
Efter den segern så förberedde Bolivar sig för att Simon förberedde sig för att marschera med sina styrkor över Anderna och befria Peru. Mm. Det är någonting otroligt trevligt när nu ska vi se, vad heter det? När folk går med militärer över bergspass på något vis. Det är lite roligt. Det är så.
Ja. Jag bara tänker att de går och sjunger liksom rams samma sånt på liten. Jag vet inte varför jag tänker det, men jag tänker det.
Ja.
Jag har också utsikt att tänka på de här med Hannibal och hans elefanter.
Ja, ja men exakt. Det är lite det jag tänker så att det känns som en så galen grej att göra. Vad du, ska vi gå över berget istället?
Så vi måste dit för jag vill bli liksom boss där också. Du vet de här feta bergtjejerna emellan då. Vi går.
Ja, vi löser det. Och i slutet på juli 1822 så håller Simon och en man som heter José San Martin tre olika sammanträdande för att diskutera strategin för att befria Peru. Och ingen vet vad som sades vid de här hemliga mötena. Det enda man vet är att de var inte riktigt helt överens om hur det skulle gå till eller vem som skulle få vad av att göra det. Men då kommer jag med häpnadsväckande nyheter, Theodor. Vi har hittat en hemlig ljudinspelning.
Ja, det är inte så rätt. Att det...
Ska du klicka på play-knappen?
Ja, jag trycker alldeles strax på den ska jag säga här. Och ja, tryck på den här. Simon, jag vill vara med på det här, det du ska göra nu över där.
Ja, det kommer att kosta. Du får bidra då. Vad du erbjuder.
Jag kan fixa en sån darttavla med Napoleons ansikte på.
Nej, jag är rädd för tavlor. Måste jag betala dig någonting om jag behöver din hjälp?
Ja, det tycker jag. Vad kan du erbjuda?
Ja, jag har en Rubiks kub som är löst. Den kan du få.
Jag föredrar den olöst.
Du ställer för höga krav.
Tyvärr, men jag vill jättegärna hänga med. Så att, jag har ju till dig en sån här alltså en Rubiks kub, men alla är i, också så beskriv, men alla är i samma färg, alla kanter då. Så den är liksom idiotsäker. Har du testat den?
Jag förstår inte hur en sån kan fungera. Så jag vågar nog inte. Men du får komma med något bättre. Men om du ska hjälpa mig med min plan, då vill jag betala med ett halvt paket mint-tugummi. Alltså, det är liksom
Hur många är det? Typ?
Alltså, det är bara paketet. Det är inga tuggummi.
Jag har
tuggat själv. Så att... Man kan ha
är det en remsa kvar i alla fall så den kan låsas och så? Vet du, man trycker uppe.
Men den ingår inte i dealen.
Det blir svårt för mig det, men ja, det vet jag. Du, om jag får följa med och ta vara på detta så kan du få tillgång till min fru och gifta dig med henne istället för att börja bli tjatig.
Nej, jag har lovat att aldrig gifta mig. Så att jag tror det blir enklast om den här operationen med att rädda Peru blir att vi backstabbar varandra i en liten konstig komplott, som den här podden är lite för lat för att lära sig helt hur den funkar, så att de gör en rolig sketch istället och förklarar det, och sen är de klara med segmentet om Sydamerikas historia, tror jag.
Ja, om du undrar hur vi får tillgång till de alla ljudinspelningarna så vet inte vi det heller. Jag bara dyker upp mitt datorskrivbord.
Ja, det är faktiskt helt otroligt. Men där fick jag reda på det. Och också att hela den här lösningen med Peru och grejen mellan Simon och José San Martin är lite komplicerat. Men 1823 i alla fall så tar Simon kommandot över invasionen av Peru. Och i september samma år så kommer han till Lima för att planera anfallet. Och i augusti 1824 så besegrade Simon och en annan man som vi inte har nämnt här tillsammans den spanska armén vid slaget vid Junin den 9 december. Så förintar man också den spanska arméns sista befästning vid slaget vid Ayacucho. Och därmed så är det spanska väldet i Sydamerika upphört. Så fan, när jag fyller 25 så är det 200 år sedan.
Nej, inte klokt, då får vi ju fira.
Helt bananas att det är ett jubileum, ett viktigt jubileum, och sen att de blev fria. Innan vi går vidare helt så kan det ju nämnas att Mr. Simon, han dör ju 1830, bara 47 år gammal.
Det är så mycket på den tiden.
Och kallas liksom den stora befriaren. Och anses väl överlag i Sydamerika som något form av nationalhelgon som ändå styrde upp det här. Och faktiskt kickade spanjackorna ut från
Sydamerika.
Ja. Precis. Men efter revolutionen, då tänker man ju liksom så här, för de som har läst George Orwells Djurens gård, så har man stora planer på utopin. Och hur den ska gå ihop. Och planen var ju som sagt att ha ett enat Sydamerika. Men bland annat Simon själv tyckte att där finns ingen bra demokratisk ledare, så det är bra att jag gör det.
Ja.
Vilket känns som vanligt förekommande. Och var väl också lite det typ Napoleon gjorde, om man ska hårdra honom. Och till slut så blir det ju liksom så att det blir ju mindre stater.
Känns som det är väldigt lätt hänt. Hade det varit så idag så känns det som att liksom det hade kunnat finnas ett program som heter Diktatorfällan, när man får sådana revolutionära liksom ledare som vill befria landet, så bara så ja, kommer där hem någon skallig man som är bra på det här med diktatorer, och bara så ja, nu är det ju Simon, nu ser jag här att du har ju inte koll på hur du bestämmer här, du har ju fallit i den så kallade diktatorfällan, har du inte koll på dina värderingar längre, Simon?
Simon, vet du hur många människor du dödar på då? Vet du det, Simon? Mm. Nej, det är inte så många. Ja, då har vi en kalkyl här. Så att dina 25 om dagen, det sticker ganska snabbt när man gånger ner med 365. Och sen dessutom har du tagit sms-mord som gör det ännu snabbare och ännu mörkare.
Jaha.
Jag tycker också att man kan introducera programmet. Vem vill bli diktator? Man svarar rätt, eller att man bara ska svara fel på frågor om mänskliga rättigheter.
Ja, just det.
Men också att när du svarar det så händer det. Så är du beredd på att offra så här många av? Så här, du måste offra en etnisk minoritet. Vilken väljer du? A, B eller C?
Bara. Sitter Simon där och bara, ja, just ringa det.
Fråga publiken. Drar man det kortet så är man eliminerad.
Just det, är man ingen diktator. Och man kan ringa en vän heller. Just det. Kan man få 50-50?
Ja, men då är det två grupper. Ja. Nog tramsat
de. Döda de två grupper för att ska välja den tredje som ska bli döden.
Ja, Nu har vi ändå lärt oss lite mer om hur Sydamerika blev så som vi känner och ser det idag. Det är också mycket tack, så man kan i alla fall utåt, sen är det klart, kan man lite mer om vad vi två kan om sydamerikansk kultur. Den är ju ganska liksom så här likartad och språken är också väldigt likartade. Vilket kan då kopplas till att man har haft det spanska inflytandet liksom så pass länge. Ja. Så det är väl kanske kulturellt lite flytande över gränserna. Men jag tyckte i alla fall att det var roligt att få lära mig lite mer om hur det gick till. Jag hoppas att du också tyckte det, Theodor.
Ja, det tyckte jag, absolut. Det var mycket trevligt att bli hånad för sina fågelbilder. Men sen också lärd om fåglarnas hemkontinent. Så det var trevligt.
Ja. Ska vi ta och hoppa vidare till recensionen av den fjärde Indiana Jones-filmen?
Ja. Det låter väl inte mer än lämpligt, och den spelar sig såklart i Sydamerika, därav kopplingen då. Ska vi göra som de andra att jag liksom bara säger mina anteckningar och så utgår vi från det, eller?
Jag tänker att du först, för där är ju kanske de som inte har sett Indiana Jones och Kristallskallens rike, som den fjärde filmen heter, så vi kanske ska förklara den i korta drag, göra en liten sammanfattning, så det kan du få stå för.
Ja, men det är ju så här enkelt att som vanligt så började med att det är lite action, och sen råkar ju Jones vara i mitten av det. Och sen helt plötsligt är han i klassrummet igen, och så får man lära sig att han fick fanta mig sparken här nu, för på grund av det som hände här i början, utan att spoila för mycket, så får han inte jobba kvar längre och måste då helt plötsligt fly från det FBI. Så stöter han på en liten ung man som berättar om en vän som har försvunnit. Då får vi hitta honom såklart. För att den här vännen som försvunnit är då ut, försök och ta reda på den här kristalldödsskallen. Så i vanlig Indiana Jones
anda
så hiskar man ju rädda någon, men man kan lika bra hitta den här grejen på vägen.
Ja. Den här filmen kom ju också, jag tror den hade biopremiär 2007 eller 2008. Vilket var den första Indiana Jones-filmen som jag såg på bio. Så då har jag förmodligen var jag nio då, som att jag fyller år i december.
Ja. Mm.
Så att det är ganska långt, för att den tredje filmen som vi pratar om, den är släppt 89. Så att det är ett ganska stort gap mellan de här filmerna.
Det får man ju säga.
Och den har ju tagits emot på lite olika vis. Jag tänkte att jag ska nämna det först innan vi kommer in på dina anteckningar. Jag som är ett internet-troll och hänger lite så här i forum. Så man nu när man haft Indiana Jones-suget och liksom varit så inne i det, så har man kollat i lite trådar. Och när den här filmen kom, den är enormt hatad av communityt. Men där är också några som nu nyligen har börjat väl liksom så att, ja men nu, liksom så att folk väntar ändå så pass länge på en ny. Och sen kom den och var lite undermålig, men den är inte så dålig som folk tror. Och jag såg den ju som liten, då tyckte jag den var skitkul, för jag fick se Indiana Jones på bio.
Mm.
Och sen när jag såg den när jag typ gick i gymnasiet, då var jag lite såhär, wow. Bara så här, nej, det här var inte roligt. Så det var tredje gången som jag såg den. Så får vi höra vad jag tycker när vi utgår ifrån Theodors anteckningar. Eller du får gärna berätta vad du tyckte först.
Ja,
det är upp till dig.
Jag kan säga så här, jag tyckte det var som äventyrsfilm, så är det lite sak, alltså det håller fortfarande. Helt okej, äventyrsfilm. Sen har jag en teori på varför det känns så dåligt. Alltså det är lite muppigt det här med utomjord. Det har ju varit lite övernaturligt i alla filmer, men det här blir lite mycket kanske. Sen är det en känsla av att det är ju bättre liksom CGI, eller man ska säga, i detta här, för det är en av de gamla filmerna, men jag tror det gör att det ser sämre ut på något vänster.
Ja, alltså de andra grejerna är ju gjorda ganska mycket praktiskt.
Exakt, och jag tror
alltså att det är riktiga scenerier och att man är på plats. För jag kände det direkt i början av filmen när de kommer till ett stort hemligt militärhangar. Och så står de där utanför ryssarna och pratar där. Och det enda jag kunde tänka på var typ bara, Fan, men alltså så att det syns så tydligt att ni inte står vid, alltså så att ni inte ens utomhus.
Nej, exakt. Och det blir lite, jag vet inte. Det bidrar ju med när liksom de första filmerna, även när det är konstgjorda då, ansikten som smält sånt fortfarande ser liksom, man ser att det, man ser tydligt att det är fake, men det bidrar till filmen ändå, för man, det är liksom praktiskt gjort och det är också ett litet nyskapande för sin tid.
Ja, det har så, förlåt att jag avbröt igen, vad skulle du säga?
Nej, men jag skulle bara säga det, men för att nu när man liksom ser vissa scener här, biljaktscener och sådana, så ser man uppenbart att bakgrunden bara är liksom bilder. Typ.
Ja.
Det är väl det som jag tänker ta ner. Och sen storyn i sig är väl, ja, det får sin nackdelar där också med hela avslutandet, och det blir lite extremt vad heter det? Utomjordiskt, så att säga. Men nog om det, vi tänker vi går igenom mina fantastiska, jag har ändå små tankar från olika scener som tycker var komiska. Så.
Ja, och som sagt, nu är den här filmen typ 15 år gammal, men spoilervarningar för er som vill gå in och se den blankt, gå och gör det, kom tillbaka och lyssna på våra anteckningar, för att nu kommer vi säkert spoila hejvilt med vad vi redan har gjort.
Ja, det blir det. Då har vi då öppningen då. När man går in här i man får se de här liksom, ryssarna som man först tänker är amerikanska flottan, de är ju förklädda till det. Flottan, amerikanska militärer som kör in typ på Area 51 liknande ställe. Inte riktigt där, men och så är det liksom vakter där och så säger man, vi ska in här, säger de, nej det går tyvärr inte, och så skjuter de dem och kör dem in. Och så är det att det är en enda vakt till på hela stället. Och typ så tre personer stod vakter där. De bara, bang, bang, bang. Ja, nu styr vi här. Så är de ju där för att hitta den här lilla lådan då som är jättemagnetisk. Förutom till vapnen. De håller vi.
Ja, det måste vi stanna på, för att det var så, alltså jag är inte, när det gäller konceptet typ plot holes eller MacGuffins som det kallas, så här, saker i filmen, så här, som den här kristallskallen i filmens MacGuffin, den är där för att folk ska jaga den. Den är inte så jätteviktig egentligen. Men när den bryter mot sina egna regler konstant och att man fokuserar på det. Så här, då blir man så här, det enda jag kunde tänka på, så bara, varför är den jättemagnetisk ena sekunden?
Exakt.
Sen är den inte alls magnetisk. Och sen är den så här, nu var den jättemagnetisk så att allting flöj, men någon la en filt över, alltså så liksom så att det är väldigt konstigt.
Det är väldigt konstigt, och liksom det börjar ju med att han liksom kastar liksom krut, för det är ju metall i det, så flyger det som ett dammoln över hela rummet för att det är så himla magnetiskt. Men när den är framme då, framplockad, så står folk bredvid med ett jävla vapen, så ser man den bara, de drar lite i det bara. Det känns som att det borde vara...
Ja.
Men det var vi utstannade med där, det är en liten bagatell. Jag noterar också att det tog 17 minuter att betala de här filmerna i direkt in i action, och det gillar man ju. Jag älskar det i alla fall. Och det tog ju 17 minuter som sitter i en jävla på en jävla raket. Och skjuts iväg i någon tunnel där... Det är bara, det är sånt, är trevligt. Det är fortfarande Indiana Jones liksom.
Ja.
Så det är därför filmen håller ändå liksom, för det är fortfarande Harrison Ford på en raket. Så att vad mer kan man begära helt enkelt?
Nej, ja men precis. Där är ändå, där är solida, någon solid action-scen i det. Som jag ändå tycker gör att det funkar när man ser det första gången, tänker jag.
Ja. Det är en jävligt dum sak sen som jag vet inte om den är så dum att den funkar. De måste ju tänkt att det var skitdumt. Alltså de, också en av scenerna som ser riktigt fake ut.
Är det kylskåpet?
Ja, det är det.
Ja.
De måste ju, det är ju, han är då i Nuketown. Det är min koppling direkt till.
Ja.
Black Ops 1 bana Nuketown, du vet så. Som helt enkelt är liksom uppbyggd, för de som inte vet, en uppbyggd stad med dockor. Där man testar att spränga atombomber då. Två saker i Nuketown. Han är, liksom, han är där, knackar på hos någon för han måste ha hjälp. Och så är det dockor som öppnar inte. Så han springer och kollar. Vad fan är för öppnar man inte? Åh, ni dockor, what the fuck? Går han ut på gatan liksom. Och så är det, har de satt dockor som bara står och vattnar bilen för att tvätta den liksom. Och vattenspridar igång som dockbar som lägg. Varför är det igång?
Ja.
Varför? Alltså, jag tänker, Var det så riktigt nog då? De bara så, ja, sätter du på vattnet nu, vi ska spränga så vi ser trovärdigt ut när dockan ska vattna sin bil. Vi kommer att spränga sönder nu. Och så springer han då in och gömmer sig det här kylskåpet då. Då är det fullt med mat.
Det har jag ändå. Det har jag inte så mycket, alltså så här med vattenslangen. För att jag vet exakt liksom så här, jag ser bildrutorna.
Ja.
Och när det kommer så här, och de är också väldigt detaljerade, de här dockorna.
Ja.
Men någonstans så är det lite så att ja, men det är liksom så här, det är en film, det är lite roligt. Ja. Det är inget som tar ut mig ur upplevelsen förrän han lite så här, sätter sig i kylskåpet och blir faktiskt mjukad bort ett helvete och sen bara öppnar dörren och typ bara borstar sig på axeln och bara, jopp.
Ja, sen blir han ju rengjord med en vanlig kväss.
Ja, det är ju dock roligt.
Ja, ja.
Liksom så här, det är ändå lite så här 50-tals syn.
Ja, det är det. Men det är ju ett bra kylskåp så att säga. Sen kommer ju ett av några trevliga cameos här nu när han efter han blivit rengjord här och blir förhörligt av FBI-personer. Det är ju då vaktmästaren från Scrubs som står och frågar honom varför han är där helt enkelt.
Ja, det tänkte jag att det här kommer till att gilla.
Ja, det gör jag. Så jag har ingen aning vad skådespelaren heter. Han är vaktmästaren från Scrubs. Den karaktären har inget namn heller, så det är lite klädsamt ändå att man inte vet vad han heter. Det känns
Lite tragiskt.
Ja. Jo, fast jag vill inte ha det så. Det är precis som han är Scrubs heter
ja.
Sen har vi då den andra cameot. Vi har ju professor Slughorn.
Ja.
Ja, han är ju då...
Jag vet inte om jag vill kalla det ett cameo att en skådespelare
håller i en film. Nej, det är inget cameo alls. Men ett liksom bekant ansikte för mig från andra filmer. Ni som inte vet så är professor Slughorn, det är ju från Harry Potter då. Det är han som i filmerna förklär sig till en rosa liten fåtölj.
Jag tror att det är han som i filmerna spelar så samma kille som han i Indiana Jones 4.
Nej, men han förklär sig till en rosa fåtölj när de Harry och
Dumbledore
är ute på jakt efter något, jag inte minns vad det
är. Ja.
Ja. Har några tankar om honom? Jim någonting heter skådespelaren, va?
Ja, det gör han ju. Nej, men han är helt okej som vanligt. Han är trevligt. Ja, men han funkar som att vara lite så här förläst akademiker som är lite taffat. Han är ju också jag tror han spelar Bridget Jones pappa också.
Ja, så kan det vara. Jag läste också att han är med i Game of Thrones, visste jag inte.
Ja, det är han, men jag kan inte säga vad han är då. Men när du sa det så kändes det.
Även en förläst jävla också.
Förmodligen. Så det var många vi gjorde uppretade nu när han inte alls är det i Game of Thrones säkert.
Ja, nej, han är faktiskt skitviktig för plotten. Han kommer in i säsong 3, avsnitt 7, sen 98. Och då kommer han in och säger shut up and fuck her in there. Ja, förlåt. Det är sånt som säger i Game of Thrones.
Det är Theo ni ska höra av till, det är inte mig.
Nej, det blev lite överdrivet där. Vi klipper det. Och sen har jag då också skrivit mitt favoritcitat från filmen här nu.
Är det, vänta, får jag gissa?
Ja.
Är det why? I'm a capitalist, Jonesy.
Nej, det är också rolig dock.
Jävla dålig.
Nej, men detta tyckte jag om för att det var nog när jag också oväntat tyckte jag Shia LaBeouf var med.
Ja.
Han är med i filmen och spelar vad fan heter han nu?
Matt Williams.
Matt. Och så är typ, åker ju Matt och Indy iväg på att hitta då den här Oxy. Och liksom första gången de fightas tillsammans och sånt och så säger Matt bara aren't you a teacher? Och så säger Indy så skitstolt på part time.
Det är så jävla bra.
Yeah.
Jag gillar, det som jag tycker bäst om i hela filmen, det är från att han tillsammans får lite kicken och är tillbaka där liksom på universitetet.
Mm.
Och att han alltså så här, där är ett stort barslagsmål för att han Matt är ju liksom så här MC-knutte. Den här spelar sig på 50-talet. Och så sitter de på någon så här diner och så kommer där några liksom så här feds.
Ja, just det.
Och så börjar han då liksom så här, för han ska vara lite så ungtuppig och busig. Och så resten av sig vill vara hetsad, så har han liksom en kniv och så har de pistoler. Och så startar de med sånt jävla dunder. Och sen bränner de Indiana Jones och Mutt då iväg på motorcykel. Som blir, det är en ganska, det är en nice biljakt.
Ja.
Som då liksom så här, de är inne och kör liksom på.
Jones
och
Muttan.
Ja. Det är ju... nu kör liksom på campuset. Där också är den här... den scenen de kör motorcykeln genom biblioteket.
Ja, ja.
Så är det en nörd som står i väg med så trave med böcker och så ser ut som en 50-talsnörd, vilket bara det är skitkul.
Ja.
Så att de liksom sladdar på, alltså så glider på golvet och så under bänkarna. Så är det en kille längst bak som bara trycker undan och att han bara kollar upp lite från boken, kollar på Indiana Jones och ställer en fråga om liksom så att vententa. Att han är helt seriöst svarar på det.
Det är bra. Men han säger ju typ så det viktigaste kan jag göra är att gå ut som biblioteket.
Ja, det är de bästa typ 10 minuterna av filmen. Alltså jag är så att allt annat kan vara utan, men den sekvensen gillar jag väldigt mycket faktiskt.
Ja, det var väldigt bra. Och sen så tyckte jag scenen med okej, det var lite framkryt. Det var som att de liksom med scenen när de fastnar i det här sandslukhålet.
Ja.
Det är som att de har kommit på efter filmen och bara, just det, vi har inte haft någonting med ormar.
Ja.
Så vi får ha en här, så då ska vi ha uppdragen med ett rep, från, så är repet en orm. Och så är bara det, åh nej, kan du säga att det är ett rep så kan jag ta den. Okej, ta repet. Ja, okej, det är bra.
Ja. Ja, men det håller jag nu med om.
Sen är det jävligt kul, men han heter han Oxy, heter han va?
Oxley
var det, ja. Han, han är så jävla rolig. Alltså, det känns som att han är lätt av på jobbet varje dag där. Han säger inte så mycket, han bara ser förvirrad ut och bara så tree false.
Udda för dem som inte har sett filmen men ändå lyssnar på detta.
Ja,
bananas film är det.
Men det var ändå god. Sen har jag även skrivit det här med bättre CGI i det gamla liksom så, men det är det ju inte, men det känns bättre typ. Och så har jag gett den 3 av 5 helt enkelt. Men vi ska ju prata lite om det här. Jag var ju för upptagen att kolla på den i slutet till några anteckningar, men det är lite ballar lite väl va. De hittar ju den här staden då, Eldorado.
Ja.
Varav kan vara den första filmen jag såg på bio, den tecknade Eldorado faktiskt.
Ja, det är mycket möjligt.
Så den här staden och guld då, och så visar att de här dödskristall, kristalldödskarna är ju då från utomjordingar då, och så måste, ska de se tillbaka den där nere i Eldorado. Och så bara... så gör de det. Så bara blir det ett jävla rullskepp med alla de här dödsiskall, 13 stycken av dig. Så bara flyger allting upp och alla försvinner och hon, ryskan bara blir helt så brinner, hennes ögon brinner inifrån. Och det var, man bara, vad i helvete händer nu?
Ja.
Och de bara tittar alltid det händer bara så. Alltså, de lämnar inte ett ord efter att det har hänt. De bara, det här ska vi gå eller? Nej, det blir mörkt snart. Okej.
Okay. Ja. jag har dels jag tycker liksom så att hela mysteriet och själva vad de jagar är ganska så oklart och typ sen bara nu ska man ha den liksom så att det, och det är bättre att de har den, ryssarna har den, och det är så ganska oklart vad den gör och vad ryssarna vill ha den till, för att i första filmen med förbundsarken då är det ju liksom ja men nazisterna tror att detta kan bli ett jävla supervapen.
Mm.
Och vi vill nog helst, så är det ett supervapen och den finns, så vill vi helst inte att de tar det.
Nej.
Och sen i den andra är det också det så här, ja, där är också själva mysteriet ganska oklart, men den går över till någonting helt annat. Alltså så här, den handlar ju väldigt lite om mysteriet och mer om slaveri
och
barn. Den tredje är väldigt tydlig också med liksom så här, ja, antingen så liksom så här, nazisterna tror att de kan hitta den heliga graal och då är de odödliga och då kommer de ta över världen.
Det var lite tydligt här. Hon säger ju det att hon den ska hitta den här vetskapen i den här döds kristallgrejen och lära sig av det, för då kan de Sovjet då liksom ha psykisk stridsföring och bara med tankekraft över hela världen.
Ja, men det är också så att det vet de ju inte, för de har inte varit där och tagit reda på vad den gör.
Nej, det var bara ett önsketänk av henne typ.
Ja, och
men också att de visar de inte lite i öppningsscenen för att hon ska vara lite så. Hon försöker liksom läsa honom. Hon bara så tittar på honom skarpt och håller på hans huvud typ. Precis som att hon ska vara psychic. Och hon bara, ah, du är svår att läsa. Och så ja. Händer ingenting med det igen.
Nej. Det är också, det ska komma till att i den tredje filmen så finns det också lite den att skatten hör ihop med övriga berättelsen om att den kan laga allt, eller så att den kan hela allt, och den helar också Indiana Jones och hans pappas förhållande.
Ja.
Men här när de typ bara, the treasure was knowledge. Och man bara, ingenting i den här filmen har typ handlat eller tagit upp det här ämnet alls. Men att de står och typ kollar ut på,
just det.
Liksom så här i solnedgången och bara, det var det här som var läxan hela tiden.
Ja, shit, just det. För de var ju arkeologer då, kommer han ju fram till de här aliens.
Ja.
Indy kommer in och fram till det, bara wow, vilken grej.
Och en annan sak.
Det har vi inte nämnt ju förresten, att man gillar ju Marion heter det.
Ja.
Man hon gillar att hon är tillbaka.
Det gör man. Hon är fantastisk. Hon är amazeballs.
Sen är det ju väldigt in character. Att nu är ju spoiler här. Att, men Matt är ju då Indys son.
Som han inte vet om.
Nej, som han inte vet om finns. Och det är väldigt i karaktär att, att han skulle ha det. Och bara så, va? Ja. Okej, son. Go back to school.
Ja, för jag tycker någonstans att det typ gör honom ruskigt osympatisk på något vis. Och sen lite svårt, för det är så här att Marion bara typ så här, fan vad nice att du är tillbaks. Lucky dude.
Men det är så lite kul. Det är så lite skönt. Det är lite skönt att det är för att filmen handlar om äventyr och inte om deras kärleksdrama.
Ja. Alltså, men det känns som en, där är många grejer i den här filmen som känns som att man, det är delar av andra manus som man till slut bara har klistrat ihop.
Ja, kanske.
Men bara för att
ungefär måste, som mitt examensarbete.
Japp. Den ryska kvinnan, eller ukrainska kvinnan, är hon ju
sovjetisk under tidsperioden.
Ja, men hon säger att hon är från Ukraina.
Ja, östra Ukraina.
Ja. Kate Blanchett som spelar henne, som fina Lady Galadriel. Bra skådespelare övrigt. Helt värdelös i den här. Alltså det var typ det, så här, peruken är så jävla ful. Det är liksom så här, det är helt otroligt om man bara tänker liksom så här, det är så här, fan att man inte, är det så svårt att göra en bra peruk i film?
De här jävla myrorna då, inte det också out of nowhere, bara så shit, här är sådana här sydamerikanska dödsmyror som kommer i 2 miljoner i styck och äter upp en.
Jo, det är också jämfört med typ de andra lite så här, insekter och sådana djur, för det är ju en bit som ändå hör till i serien, men jag tycker att det är lite svagare jämfört med tidigare grejer av någon anledning. Och sen när du pratar om dina cameos.
Ja.
Så tänkte jag att det skulle typ den lite svårare att hitta.
Av, jag vet inte vem du
han, så, och du var ändå inne i Harry Potter-träsket. Men han visade sig att han har inte...
Han kan ju ha kollat ner i mobilen och antecknat samtidigt som den här gubben.
Nej. Du har han som spelar Ox. Det är han som är Ollivander i Harry Potter.
Oh, wow, nu du sa det så var det jättetydligt.
Ja.
Shit. Ja, jävlar ja.
Så jag tänkte när du började prata och du ändå tog liksom så här, professor Snigelund, känner så vad fan, han löser han den tredje också.
Nej, det var så jag inte fan också. Nej, det var ju roligt. Kul.
Ja, det är roligt. Men
det var jättetydligt nu när du sa vem man var. Då är det tydligt.
Ja.
Ja.
Om du ska summera denna lite kort, försöka bena ner den i några kommentarer innan vi packar ihop den här
Så här, det är fortfarande en bra äventyrsfilm. Indiana Jones 3 är sån jag kan tänka mig se en gång om året, om och igen, typ min nya favoritfilm. Den här kan jag tänka mig se en gång till, sen räcker den nog.
Ja, jag kände nu, jag tror att det är typ fjärde eller femte gången jag ser den totalt.
Mm.
Och jag kände lite så att nej, jag hade svårt att bry mig om den här överhuvudtaget.
Ja, men lite så kändes det.
Och då är det också att när man vet vad som ska hända och vilka delar. Och...
jag var ju för sån underhållen.
Åh, oh, just det. Fan, det glömt. Där är ju den här dubbelagenten, Mac.
Ja, just det. Trippelagenten.
Som är liksom så här, han bara, jag är kapitalist, gillar pengar, så jag får röra vem jag vill. Och så beter han sig, alltså han beter sig som en seriefigur, så att han är typ i en helt annan film.
Ja, det är en film som pågår. Man trodde så här liksom att han bara så avslöjar, men jag är dubbelspion, så trodde man ju på det även som tittar ju.
Ja.
Spoiler, han lurar honom in igen. Men då blev jag först så här liksom, att jag trodde de hade misslyckats först, så innan man fick reda på att han lurade honom igen, så sprang jag runt där i bland guldet och bara så, jag tänkte att det var ju en act han hade, han lurade att han skulle vara kapitalist och jobba med ryssarna för pengar. Ja. Så tänkte man, men lurar ju dem, och så går han runt och bara var helt girig på pengar ändå.
Ja.
Och det visade sig att det var ju för att han lurade ju inte då, alltså han var ju det, så att så att det var ju okej, men i början tänkte jag, nu har de ju tokat till det här.
Men det är så jävla dåligt när Indiana Jones får reda på i början av filmen att han är en rysk spion, och när han säger så här, I'm a capitalist, Jonesy. Och vad fan?
Och sen är australienare, tycker jag, på dialekten.
Något åt det hållet.
Ja, vilket gör det lite roligare. Ja, men ja, som sagt, det är väl den sämsta av dem, får jag väl säga.
Du har inte sett den femte än.
Nej.
Men det tar vi kanske i höst. Det ser vi.
Ordning. Ska vi säga då? Officiellt ordning. 3. Och det ser jag. 3, 2, 1, 4.
Oj. Jag har 3, 1.
Ja.
Eller jag har 3, 1, 5.
Jag är glad med 2. Ja. Jag är glad för shorty.
Short round.
Ja.
Ja. Ja, men bra. Då tycker jag att om ni gillar det här, vilket jag tror eftersom att ni är kvar, eller så tycker ni om att plåga själva, så gör som vi sa tidigare avsnittet, om ni inte redan har gjort det, klicka in på poddapp, ge gärna ett betyg på hur bra ni tyckte det här var eller hur dåligt ni tyckte det här var. Följ oss gärna om ni vill få en liten sån här plingeling i poddappen när det kommer nytt avsnitt. Ibland, vi försöker släppa varannan torsdag ungefär. Men ibland så kommer livet emellan, och som sagt, vi får inte betalt för det här och vi tänker inte ta betalt. Det här är en gratisprodukt, så ni får vad ni betalar för. Ibland så kommer avsnitt senare. Det kan vara bra att följa oss på Instagram, @historiaforidioter. Får man lite roligt content ibland. Man får se uppdateringar lite så här om att ja, men det blir inget avsnitt denna veckan. Så behöver man inte gå och vara ledsen och undra, åh nej, min app har slutat fungera. Har du någonting att säga, Theodor Tulle Mulsson?
Absolut ingenting.
Alla ord jag kom på rimma med Olsson var bara väldigt under bältet. Så det blev Mulsson.
Ja, jag har redan gräckigt tak under bältet. Vi får leva med det. Som vanligt står jag inte bakom någonting som sägs på dem.
Inte jag heller. Bortsett från att nästa avsnitt, då får ni... ett stort sånt där litet, ett stort litet avsnitt om vad som hände sommaren 2023. Och därefter så blir det väl vad som kan kallas för lite vanligare avsnitt ett tag framöver.
Ärligt,
det kommer ni inte vilja missa. Så med det, om du inte har någonting att lägga till.
Absolut inte.
Då säger vi tack för att ni lyssnat. Kul att vara lyssnat. Kom ihåg att all historia är värd att snacka som att tramsas lite om. Men nu ska Theodor spela en riktigt sköj banger för dig.
Hej, Dennis Liljor. Hej.